En hjälte och en väggmålning, del 1. Missionspionjären och människorättskämpen Edvard Wilhelm Sjöblom lever ett aktivt liv i min inre värld, trots att han har varit död i snart 113 år. När jag kom hem från Zair 1997 blev min man och jag medlemmar i Immanuelskyrkans församling i Stockholm. Glad och stolt insöp i atmosfären i kaffestugan, där två väggar täcktes av illustrationer av missionsarbete i det lilla Kongo, Republiken Kongo. Tänk att få tillhöra en församling som inte blundade för det som har varit svårt i missionens historia. Jag kände att väggmålningen handlade om sådant som jag hade sett eller hört berättas om under min missionärsperiod. Bilderna berättar om det svenska missionens centrum i Brazzaville, om kyrka, dop, byliv, sjukdom och traditionell begravning med magisk symbolik. Ungefär mitt på långvägen står tre unga människor tätt tillsammans och man ser att alla tre saknar en hand. Jag fick fundera och forska lite innan jag förstod att det här var tre ertappade tjuvar eller möjligen lata plantagearbetare som hade straffats genom att man högg av dem en hand. Jag visste att många, många människor i Kongo hade mist sina högerhänder under den stora gummiruschen i slutet av 1800-talet. Då högg man händer av människor man redan hade dödat. Av väggmålningen i Immanuelskyrkan lärde jag mig något nytt om ett viktigt historiskt skeende i hjärtat av Afrika. Jag mindes det jag lärt mig under förberedelserna för arbetet i Kongo. Hur Kongo innan det blev belgisk koloni hade tillhört belgiske kungen Leopold den andre personligen. Kung Leopold var besatt av tanken att kolonier skulle rädda Belgien och dess kungahus ekonomiska behov, och under förespegling att han ville arbeta för att införa civilisation och kristen tro i Kongo tilldelades han ansvaret för det stora området i centrala Afrika som i stort sett motsvarar det som idag är Demokratiska republiken Kongo, då Kongofristaten. Kung Leopolds egentliga mål var att göra pengar. Hela världen ville köpa gummi och i Kongo växte gummiträden vilt i ekvatorialskogen. Invånarna i detta skogsområde ålades att samla gummi och leverera till staten som skatt. Problemet var att man i byarna inte hade tid över för detta. Bybornas liv fylldes med traditionella sysslor som att odla, jaga och fiska för att försörja sig. De första åren lyckades de kanske, men eftersom tiden gick blev det allt svårare att skörda gummi från de vilda träden. Befolkningen fick ge sig iväg längre och längre in i skogen och hann inte med att även skaffa mat till familjerna. Kung Leopolds representanter visade sin makt genom att döda de som ansågs ha orsakat vägran eller underlåtelse att leverera gummi. Vakter och militärer var beväpnade och de sköt för att visa att de menade allvar. Så blev det rutin att de som dödats högg av sina offers högerhänder och la i en korg som togs med till närmaste överordnad som bevis för att skott hade använts, vilket krävdes för att de skulle få sig tilldelat mer ammunition. Det här hände på 1890-talet ungefär samtidigt som Svenska baptistsamfundets första utsände missionär till Kongo kom till det här skogsområdet. Han började genast lära sig språket och predika för att människor skulle tro på Jesus Kristus och ta emot honom som sin frälsare. Så snart han predikat och fått be med några människor i en by vill han dra vidare och nå fler med evangelium. Han gick till fots utan vapen och fick se och höra mycket som andra missionärer inte fick del av, därför att de stannade på missionsstationer och predikade för människor som kom till dem. E.V. Sjöblom gav sig in i diskussion med både hög och låg, och han kritiserade både Kongofristatens ämbetsmän, affärsmän, fartygsbefäl och alla han såg som uppförde sig illa mot landets befolkning. Han skrev långa brev till missionsansvariga i USA, Storbritannien och Sverige. Han skrev artiklar till olika missionstidningar i samma länder och han skrev brev till de lokala tjänstemännen i Kongo. Till en början ville ingen publicera hans artiklar. Man var rädd att det skulle bli omöjligt att sprida evangeliet till Kongo om det verkade som om den berörda missionsorganisationen stod bakom Sjöbloms kritik. Men Sjöblom fortsatte att skriva. Varje ledig stund satt han och plitade med sina brev och artiklar på både engelska, svenska och franska. Och han fortsatte att besöka avlägsna byar trots att han togs in till förhör flera gånger och hotades till livet av statliga representanter. Allt detta har aktualiserats för mig när jag druckit kyrkkaffe på Immanuelskyrkans innetorg eller suttit där en vardagskväll i sammanträde. Och jag har trott att alla andra också känt historiens vingslag och blir påminna om att det här är något vi måste berätta om. Att vi inte får tveka att träda fram och påvisa orättvisor och engagera oss i att försöka hitta lösningar som gör att förtryckare inte får fortsätta att förödmjuka människor, varken här i vårt land eller någon annanstans i världen, och att förstå att en enda människa kan göra skillnad. Så blev det för E.W. Sjöblom. Han fick göra skillnad till slut. Tyvärr blev hans arbetsperiod inte så lång. På den tiden kunde man inte hålla malaria och andra sjukdomar stången, utan de flesta utsända missionärer, även från Sverige, dog i Kongo. Sjöblom dog 1903 under sin andra arbetsperiod efter en lång tids sjukdom. Gun Eriksson, del 1 av 3.